Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Durus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Durus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 00 eller besök durus.se. Välkommen hit, Ulla-Karin Nyberg.
Tack.
Du är överläkare inom psykiatri med specialitet. Kan man säga självmord? Det heter ju inte det.
Man kan säga det. Man säger lite olika saker. Det råder inte konsensus kring vad man ska kalla den här speciella döden. Man kan säga självmord eller suicid eller ta sitt liv. Eller psykologiskt olycksfall är någonting som vi använder ibland nu för tiden.
Vad var det som gjorde att du ägnade dig åt det här, att det här speciella ämnet så mycket?
Ja, det är en lite speciell historia för att jag jobbade inom cancersjukvården när jag var ung och skulle bli cancerläkare, onkolog, och hann rätt långt i den utbildningen. Men sen upptäckte jag att mina patienter, de berättade alltid saker för mig om sitt liv. Så att jag visste mer om mina patienters liv än vad mina kollegor gjorde. Och lite mindre om deras sjukhistoria, för jag tyckte inte det var lika roligt. Och då tänkte jag att då ska jag nog bli psykiater. Och sen när jag kom till psykiatrin tyckte min kloka chef att jag var ju så van vid döende och död. Så då var det väl lika bra att jag jobbade med självmord. Och så blev det så. Och så märkte jag att det passade mig väldigt bra.
Men finns det som en egen avdelning eller som bara handlar om självmord då?
Nej, det gör inte det. Utan det är ju ett problemområde som finns inom alla verksamheter och i hela vården och egentligen i hela samhället. Det är ett folkhälsoproblem. Det är 4 människor varje dag som tar sitt liv i Sverige om man räknar både säkra och osäkra självmord. Så att det är motsvarande en hel skolklass i antal varje vecka. Så att det här är verkligen ett enormt problem.
När du säger säkra och osäkra självmord, vad är det?
Och säkra, då har man olika lite mer objektiva omständigheter som starkt talar för att det är ett självmord. Till exempel ett avskedsbrev eller att personen har pratat om att ta sitt liv eller att det finns en psykisk sjukdom. Eller att det finns en tydlig metod som inte är ett brott. Men när det är osäkert, då kan det vara till exempel singelolyckor där det inte finns tillräckligt med information för att säkerställa om det här är en olyckshändelse eller ett självmord. Och vi vet via forskning att de flesta osäkra dödsfall, de är självmord.
Har det förändrats på något sätt? Jag menar inte dödsfallet, men jag menar, vad har hänt inom det här området?
Ja, det har hänt rätt så mycket. Dels så börjar ju beröringsskräcken släppa lite grann. Vi har ju varit väldigt rädda för att ens benämna suicid eller självmord. I media till exempel för 10 år sedan så var det ytterst sällan som man skrev om det här. Det har ändrat sig, så nu läser man mycket om självmord. Det finns tv-serier, det finns böcker. Vi diskuterar det här i olika sammanhang. Jag sommarpratade ju 2021 om självmord. Och det hade ju varit omöjligt, tror jag, för 10 år sedan. Mm. Att få sommarprata om ett så laddat ämne. Jag sitter i Nyhetsmorgon och pratar om de här sakerna mitt i modevärlden och matlagningen. Mm. Så får vi prata sorg och självmord och psykisk ohälsa och allt möjligt. Men det är ju så livet ser ut. Det är ju en blandning av stort och smått och sorg och glädje. Så att jag tycker det är väldigt fint att det börjar bli så. Mm.
Men tror du gemene man känner sig mer benägen att prata om de här sakerna, eller är det fortfarande ett
ett väldigt jobbigt ämne.
Det är jobbigt och svårt att prata om, men det börjar definitivt förändra sig där också. Inte minst tack vare de ideella organisationerna, till exempel Mind, Space, Suicide Zero, som utbildar på bred front i hur man pratar om såna här saker. Och det gör ju jag och andra också. Det gäller att lära ut formuleringar och hur man kan förhålla sig, vad det väcker. Hur man kan ta hand om det. Det är faktiskt lite av ett hantverk. Det går att lära sig att prata om svåra saker. Det är inget medfött.
Men skulle du säga att självmord har mera saker än själva att någon dör? Jag tänker på det här med skuld.
Det är en väldigt speciell död på det sättet. Mm. För att den som dör försvinner ju med alla svar. Och jag brukar säga att skuld, det är baksidan av ansvarstagande och närstående till den som tar sitt liv, lämnas ju ofta med en känsla av att man hade velat göra så mycket mer men att man aldrig fick chansen därför att man inte förstod. Och det ger upphov till en viss skuld som egentligen är ganska fin. Det är fint att man hade önskat att man kunde göra mer. Så det går faktiskt att leva med den här skulden utan att den behöver förstöra livet. Men det kan man behöva professionell hjälp med, och det är sånt som jag sysslar väldigt mycket med. Jag träffar många närstående efter självmord och personal som har varit med om det här, för att lära ut hur man kan förhålla sig och hur man kan tänka kring det som hände.
Men som psykiatriker, träffar du fortfarande patienter så att du kanske påverkar dem att inte ta sitt liv?
Ja, det gör jag. Jag blir ofta inkopplad när en person har bestämt sig för att ta sitt liv och man upplever att det inte finns någonting att göra. Då brukar man kalla in mig. Och det finns alltid någonting som man kan göra. Och då får man ju tänka på att den som sen kommer till mig vill ju komma till mig. Det är ju inte med tvång de kommer, så att det är ju ganska goda förutsättningar på det viset. Men jag jobbar mycket med att förstärka själen och leva. Ta reda på vad det är som har hjälpt den här personen att orka fram till idag. Hur har man löst sina svårigheter? Vad är det som ger glädje? Vad är man stolt över hos sig själv? Så att jag försöker skifta fokus bort från det som är svårt eller till och med omöjligt. Det ska man ha respekt för och visa acceptans för, att jag förstår ditt lidande. Men samtidigt, livet finns ju parallellt och möjligheterna finns parallellt med det här svåra, och det är min uppgift att försöka lyfta fram det.
Men hur kan du få reda på det? Sånt står väl inte i journalerna?
Nej, det står inte alls i journalerna. Det är en väldigt bra observation eller kommentar. Jag fördjupar ju de här samtalen därför att jag är så van att hålla såna här samtal. Jag är inte rädd. Jag vet hur jag kan hjälpa människor att berätta. Jag är bra på att ge förutsättningar för ett förtroende, att man väljer att berätta. Vi är ju inte tankeläsare någon av oss, utan verksamheten bygger ju helt och hållet på att människor väljer att berätta för mig. Och då är det upp till mig att visa att det går att prata om det här. Och att jag är beredd att ta emot din berättelse och att jag är intresserad av vad du har att säga.
Du verkar ha väldigt mycket bra självförtroende eller bra erfarenheter av det här. Alltså, du känner dig säker i din roll. Känns det alltid så?
Jag blir ju rädd ibland när jag möter någon där jag förstår att den här personen har verkligen bestämt sig. Mm. Och den personen säger till mig att du kommer inte att kunna förändra min inställning. Det här kommer jag att göra förr eller senare. Då kan jag bli rädd, för jag vill ju inte att det ska hända förstås. Men det går nästan alltid att få en överenskommelse i det korta perspektivet att ja, du kan ju ta ditt liv. För det är ju sant. Man kan inte ta över ansvaret helt och hållet för en annan människas liv. Men man kan förmedla att jag vill inte att det ska hända, och jag tror på dig. Jag tror på möjligheten till förändring för din del. Och så får man jobba i det korta perspektivet. Kan du ta livet av dig imorgon? Inte idag. kan du ta livet av dig nästa vecka? Inte den här veckan, så att jag hinner träffa dig igen. Mm. Och det är klart att det kräver en del erfarenhet och det krävs att man är lite orädd för att våga prata på det sättet. Men jag har ju jobbat med det här så väldigt länge så att jag kan faktiskt lita på att det håller. Jag har inte varit med om att någon har gått från mig och tagit sitt liv. Och det är klart, skulle det hända skulle jag påverkas lika mycket som alla andra gör. För det är fruktansvärt när det händer. Men jag vågar lita på att andra människor, där jag är inkluderad, är det starkaste skydd vi har. Och försöker man hjälpa någon på det här sättet så går det ofta.
Finns det så många människor som du som kan möta de här 4 om dagen?
Ja, det är ju så att människor som tar sitt liv, de har nästan alltid kontakt med vården. Mm. Inte med psykiatrin. Det kanske är knappt hälften och på många ställen färre än så som har kontakt med psykiatrin, men man har en vårdkontakt. Mm. Och jag anser nog att alla som jobbar med människor skulle kunna lära sig tillräckligt mycket för att ha den här typen av samtal. Samtal om liv och död, samtal om det existentiella. Vad gör livet värt att leva? Hur vill man prioritera? Vad betyder man för andra människor? Vad betyder andra människor för mig? Existentiella samtal hoppar vi ofta över i vår kultur.
Mm.
Så att,
går för fort kanske.
Ja, det går för fort och vi är för specialiserade och vi är för åtgärdsinriktade. Vi vill gärna åtgärda ett problem som dyker upp.
Ja.
Det här att se samtalet och närvaron och delandet som en åtgärd i sig, det gör vi inte alltid.
Nej, vi är ett ingenjörsland brukar jag säga.
Ja, det är väl en bra beskrivning.
Men jag tänker många av de här människorna som kanske lider av någon psykisk sjukdom eller just då, eller depression eller så. Det här med att de tar livet av sig, det kanske är ett tillfälligt problem i deras liv.
Ja.
Och det är det som är så hemskt tycker jag.
Mm.
Att de vet ju inte hur det ska kännas om 5 år eller 10 år eller 20 år eller att bli gammal. Eller...
Nej, det är verkligen en permanent lösning på ett tillfälligt problem. Sen finns det alltid en komplex bakgrund. Man tar aldrig sitt liv enbart på grund av en händelse. Det kan vara en händelse som får bägaren att rinna över, men det finns alltid en komplex problematik i botten. Men just att man inte vet eller vågar tro på att förändring är möjlig för mig, det är viktigt att förstå. För då kan man ju också förstå att vi som står bredvid behöver bära det här hoppet om att förändring är möjlig. Att vi förmedlar det, att vi är tydliga med det. Att vi berättar för människor som har det svårt att du är viktig. Att jag tror på dig, att jag tror att det kan bli bättre. Att jag har sett det hända förut. Att så här har du ju inte mått hela ditt liv. Alltså man ger en slags perspektivskifte. För den som är självmordsbenägen eller suicidal, som vi säger, sitter fast i ett svart rum utan syre, kan man se det som. Och har inte just då förmågan att se att det finns alternativ eller att det går att lösa problemen på andra sätt. Utan man sitter verkligen fast och då måste vi andra gripa in. Det enda som är farligt när man träffar någon som verkligen tänker på självmord som en utväg, det är tystnad och undvikande. Det är aldrig farligt att fråga eller prata eller störa. Även om personen blir arg så är det aldrig därför man tar sitt liv. Att en engagerad medmänniska har ställt en fråga. Hur är det egentligen? Jag blir orolig för dig. Jag vet att det är vanligt att tänka på självmord när man har det svårt. Och nu blir jag rädd att det är så för dig. Alltså den sortens frågor triggar inte.
Nej. Jag tänker på människor som inte har upplevt depression kanske inte förstår att människor kan hamna i en sån här situation. Eller Nej. Vad skulle du säga? Hur många kan förstå att en människa kan bli så låst och instängd i ett rum?
Jag tror inte att någon kan förstå som inte har varit där själv. Åtminstone inte förstå precis allt. Man är ganska ensam i sitt lidande när det handlar om riktigt svåra saker. Men man kan ju försöka förstå. Och det gör faktiskt skillnad att möta någon som vill försöka förstå. När jag fick behandling för bröstcancer för 5 år sedan, då fick jag som biverkan att jag blev deprimerad. Och det var smärtsamt, men det var också nyttigt för mig som psykiater att drabbas av det som mina patienter brottas med. För det fick mig att förstå på ett helt annat sätt hur det är att fyllas av mörker. Jag är en ganska ljus person, jag tänker alltid att det ordnar sig. Nu var allt nattsvart. Jag tänkte, det ordnar sig inte. Det kommer aldrig att bli bättre. Och det hade jag inte riktigt förstått innan jag själv drabbades av det.
Nej, så det är lite som jag frågade då. Att
ja.
Hur ska medmänniskor förstå det här? Hur ska man liksom se signaler eller lära sig? Eller, ja,
det syns ju inte på utsidan.
Nej.
Tyvärr. Tänk om det fanns någon liten röd flagga som signalerade att här är det fara och färde.
Mm.
Och vi är väldigt duktiga i vår kultur på att hålla masken.
Ja.
Jag har ju suttit med oerhört många närstående som har berättat om självmord som har kommit som en blixt från klar himmel. Och då är det nästan alltid män det gäller. Män som har gått till jobbet som vanligt, som inte har pratat med någon, som inte har berättat någonting. Och så plötsligt tar de sitt liv. Och så står alla dessa människor kvar då som hade önskat att de fick hjälpa till. Så att vi kan inte gissa oss till vad som händer, utan dels måste vi fråga när vi blir oroliga. Och då ska vi reagera på förändring. Om någon förändras på ett sätt som jag inte känner igen, då ska jag fråga om det. Jag ska säga det. Även om det känns obehagligt ska jag göra det. Men sen måste vi också ha en kultur där vi inspirerar varandra att berätta. Så det är en lika viktig fråga att fundera över. Vad väljer jag att berätta om mig själv? Vem berättar jag för? Kan jag ändra på det här? Jag var och föreläste på en mindre ort och då kom det fram en man efteråt. Kanske 80-årsåldern med tårar i ögonen och så sa han: Ulla-Karin, jag är en av dem som du pratar om. När jag får frågan, hur är det? Så säger jag alltid bra. Men det är ju inte bra. Så nu har jag bestämt mig för att säga som det är. Så att det går att förändra sin inställning till det här så länge man lever. Så att fråga, störa, men också berätta. Att inte reflexmässigt svara bra när någon frågar, hur är det med dig? Mm.
Våga vara till besvär blir det ju också.
Ja, men det är ju verkligen det. Våga vara lite krånglig, lite belastande. Det är ju krångligt att säga, ja, det är inte så bra. Jag har en kollega, hon tycker man ska säga när någon frågar, hur är det? Har du en kvart? Tycker jag är smart. Nej, inte nu, men kanske imorgon. Då har man i alla fall signalerat att det är någonting som man skulle vilja prata om.
Mm. Det här som jag har läst om att en del som vill planera att ta sitt liv blir väldigt upprymda innan de gör det. Är det sant?
Ja, det är sant. Det kallas för det presuicidala lugnet. Och det handlar om att när man är självmordsbenägen och enbart ser självmord som en lösning, då befinner man sig också i ett kaos. Man har inte kontroll. Tankar och känslor snurrar runt. Och att då fatta ett beslut och därmed få kontroll, det kan vara väldigt tillfredsställande. Och det är det som kan ge sken av att man är lugn utåt. Och då måste man ju komma ihåg att de flesta människor som verkar må bättre, de gör ju det för att de faktiskt mår bättre.
Mm.
Så att det vore ju hemskt om vi varje gång någon verkar må bättre blev oroliga och tänkte, oj, nu är den här personen kanske självmordsbenägen. Så är det inte, men om förändringen kommer väldigt plötsligt hos någon som man har varit orolig för, då ska man inte vara rädd att fråga. Jag blir orolig, du vet att vi har varit väldigt bekymrade över hur du mår och rädda för att du ska göra ett självmordsförsök. Och nu har jag läst eller hört att man kan bli lugn om man har bestämt sig. Så berätta, är det så för dig? Behöver jag vara orolig? Alltså får man sådana direkta frågor som naturligtvis är svåra att ställa.
Mm.
Det förstår ju var och en. Men då blir det svårt att ljuga, det blir svårt att dölja. när någon verkligen vill veta och ställer en rak fråga. Så att det gäller faktiskt både människor som jobbar med det här och medmänniskor eller närstående anhöriga. Att man kan ställa den frågan, hur är det egentligen? Du måste berätta om det är så att du tänker på självmord. Om det är så nu att du har fattat ett beslut, då vill jag veta det. För jag vill så gärna kunna hjälpa till.
Du visade en bild på ett träd. Vill du berätta lite om den?
Ja, det betyder mycket för mig, det där trädet. Och det var en biskop som pratade om det i samband med en av de här stora stormarna som var i Sverige. Och han pratade om vilka träd som föll omkull och vilka träd som klarade sig. Och de träd som faller omkull, det är ju de som har ett ytligt rotsystem. Medan de träd som står stadigt i marken kan klara en svår storm. Och det där kan man ju översätta till livet, tycker jag. Att har man stadiga rötter att stå på, att vila mot, då klarar man svårigheter. Vi är ju rustade, vi människor, för att klara svårigheter. Jag tycker det är väldigt hoppfullt att vi har den där förmågan att hamna i en väldigt svår situation och så småningom hitta nya vägar, nya lösningar, nya skäl att leva. Och det kan ju ta tid, men vi kan det, men inte på egen hand. Det här med att ensam är stark och själv är bästedräng och bra kar reder sig själv och egen lyckas med, det är ju helt fel. Ingen människa klarar sig ur psykisk nöd på egen hand, utan man behöver alltid någon annan. Och det är det som är roten, att plantera rötter så att man klarar stormar som viner. Och där vet man via forskning och erfarenhet att kvinnor som grupp är bättre på det än vad män är. Män planterar ofta sina rötter inom ett litet begränsat område, till exempel att man har alla sina vänner och aktiviteter knutna till jobbet, eller man pratar bara känslor med sin partner och inte med någon annan, och då är man mycket mer sårbar. Man ska se till att sprida sitt rotsystem över en större yta så att det finns alternativ.
Tror du att det kommer nu i nya generationer?
Jag tror faktiskt att det börjar bli bättre och bättre. Och jag ser ju det här med föräldraledighet, att den börjar fördelas mycket mer jämlikt mellan män och kvinnor. Att det kommer att göra skillnad. Det är ju omöjligt att umgås på heltid med ett litet barn utan att förändra sin syn på livet. Så att jag tror verkligen att vi är på väg åt rätt håll. Det är delvis en generationsfråga, men inte enbart. Det finns fortfarande en mansroll som är väldigt krävande i vår kultur. Så också unga män, det är ju skillnad. Unga kvinnor gör betydligt fler självmordsförsök än unga män. Men de självmordsförsöken leder till vårdinsatser. Kvinnor får betydligt fler vårdinsatser än vad män får. Och unga män, deras självmordsförsök leder betydligt oftare till döden. Och om de överlever så får de inte hjälp i samma utsträckning som kvinnor. Så att det är ju verkligen en ojämlikhet.
Och varför är det så?
Ja, det är ingen som helt säkert vet varför det är så. Jag tror att vården när det gäller vissa områden är anpassad mer utifrån kvinnors behov än mäns behov. Så att vi erbjuder insatser som passar kvinnor bättre än män. Det är också så att psykiska besvär, till exempel depression och ångest, ter sig annorlunda hos en man, och vi har lättare att känna igen depression hos en kvinna. Mm. En deprimerad man kan till exempel bli aggressiv eller irritabel eller börja självmedicinera på olika sätt, till exempel med alkohol. Och det är inte alls säkert att någon tänker att det kanske är en underliggande depression som leder till det här. Och det är det jag menar med att reagera på förändring. Mm. Om någon man känner börjar bete sig på ett helt nytt sätt sätt som gör mig orolig, då måste jag fråga om det. Och det här att använda sig själv och sin oro som utgångspunkt, jag blir orolig, jag känner inte igen dig, du beter dig på ett sätt som bekymrar mig, jag är här för dig, du får gärna berätta, jag vill gärna lyssna. Alltså att göra sig tillgänglig.
Men är det så att kvinnor kontaktar vården mer än männen också?
Ja.
Mm. Men jag tänkte du sa att det kanske inom psykiatri är mer, eller inom självmord och sånt, så är det kanske mer kvinnor. Men det finns ju många andra vårdsektorer där det som är gjorda för män mer än kvinnor.
Precis, den ojämlikheten finns ju åt andra hållet, att det finns vård som är mer anpassad efter män än efter kvinnor.
Så och att, mediciner och allting.
Medicinering.
Men just här är det kanske.
Just det här. Och kvinnor dessutom, när man söker hjälp så pratar man om rätt saker. Det verkar vara lättare för en kvinna att säga, jag tror att jag är deprimerad, eller jag känner mig så nedstämd, eller jag har så mycket ångest, eller jag är så orolig, än för en man som kanske säger, jag har svårt att sova eller jag har ont i ryggen. Mm. För det är lättare att formulera sig kring någonting konkret.
Jag undrar en annan sak. Vad får de här människorna kraften ifrån att göra? Det är ju ganska svårt, kan jag tänka mig, med självmord.
Ja.
Alltså det är ju, du måste ha styrka och...
Ja. Nej, men du har helt rätt i det. Man måste vara uthållig, man måste vara beslutsam. Det är ett av skälen till att männen dör i betydligt högre utsträckning än kvinnorna. Därför att män använder mer drastiska metoder. Hängning är vanligast hos män, medan intoxikation, förgiftning är vanligast hos kvinnor. Och det är ganska svårt att förgifta sig till döds. Man kanske hinner somna, man hinner ångra sig, man hinner kräkas. Man hinner larma någon, medan en hängning går så väldigt fort. Man blir medvetslös så snabbt, och idag så går man ut på nätet och läser på. Det finns instruktioner, det finns filmer. Att de som försöker ta sitt liv idag är ofta pålästa och vet precis hur man ska göra. Och det leder ju till att vi som står runt omkring får så lite tid på oss att reagera. Det är verkligen ett problem idag. Man får ju skriva om sånt här. Jag önskar ju att man inte fick det, men det faller under yttrandefrihet. Man får inte uppmana någon att ta sitt liv, men man får informera om metoder. Och tyvärr är det många som tar del av den informationen.
Mm. Tror du att det är bra det här? Det står ju ofta i slutet på artiklar.
Ja, information om hjälp, var man kan få hjälp. Ja, det vet vi är bra.
Ja.
För det blir någon slags motkraft. Det är alltid bra när man skriver om någonting svårt att balansera med någonting som är hoppfullt. Så att det här att skriva var man kan få hjälp, hur man ska tänka, det ger en balans till det här svarta, mörka, svåra som man kanske rapporterar om.
Mm.
Så att det är jätteviktigt att man gör det.
Men hur är det för dig då? Du säger att du ser hoppfullt på det här och du drivs av att hjälpa de här människorna. Men det påverkar inte dig någonstans då?
Det påverkar mig, men inte negativt.
Nej.
Det är klart att jag blir bärare av väldigt mycket sorg. Men samtidigt så får jag ju så stora förtroenden. Jag tycker att det är så privilegierat att få möta människor i ett förtroendefullt samtal kring livsviktiga frågor. Men sen är det ju också så att jag har lärt mig att ta hand om mig själv.
Mm.
Jag slarvar inte med mig själv på det sätt som jag gjorde när jag var ung. Utan jag vet vad jag behöver för att orka hjälpa. Jag vet hur jag återhämtar mig. Jag vet var mina gränser går. Jag är ganska noggrann med det. Jag jobbar jättemycket. Men jag tar också hand om mig själv.
Tar du hjälp av kollegor?
Jag tar hjälp av min man. Han är också psykiater, så
ja.
Jag pratar med honom.
Mm.
Och det räcker faktiskt. Jag har jobbat så länge så att... Det är svårt att prata om mitt område med andra som inte har samma erfarenhet. För många blir ju lite skrämda av det mörker som jag vistas i. Men det är klart att jag har väldigt många människor omkring mig som jag kan dela med om jag skulle vilja. Men just det här delandet på djupet, det är nog min man som... Mm.
Men du har inga unga läkare som går bredvid eller något sånt?
Jo, jag tycker jag har blivit så gammal nu. Jag fyller 64 och jag tänker att en viktig uppgift för mig det är att lära ut.
Mm.
Och så att jag har många unga kollegor som jag undervisar och jag sprider mitt material. Det är ett av skälen till att jag skriver böcker också, att jag vill sprida det här arbetssättet och lära ut det. Så att det jobbar jag mycket med.
Och mycket föreläsningar också.
Jättemycket föreläsningar.
Och det är till privatpersoner och sen också till vården.
Ja,
och,
ja, det finns ju ett så stort intresse. Jag tror jag skulle kunna föreläsa dygnet runt, faktiskt 7 dagar i veckan. För alla vill plötsligt kunna något om det här. Och det är väldigt fint tycker jag.
Vad säger skolan då?
Ja, men skolan börjar också bli betydligt mer intresserad. Man får komma ihåg att skolan har ju väldigt många områden som de ska ta hand om. Och det är inte så lätt. Men de har verkligen fått upp ögonen för det här med psykisk ohälsa.
Mm.
Och psykiska besvär och självmordsproblematik. Så att jag tycker det blir allt vanligare att skolans personal vill lära sig mer. Den här inställningen, inte vad kan psykiatrin göra utan vad kan jag göra? Vad behöver jag kunna för att hjälpa någon som befinner sig i nöd? Det möter jag hela tiden och det tycker jag är väldigt fint. Jag till och med spela in en film till Kronofogdemyndigheten hur man hjälper självmordsbenägna personer som kontaktar Kronofogden. Att det hade man inte förväntat sig. Eller hur, att de skulle vilja lära sig om det här, men det vill de.
Jag tänker skolan har ju en utmaning. De ska lära sig om hur hanterar vi gängkriminalitet eller kriminalitet, psykisk ohälsa. Det är väldigt mycket mer saker än att lära sig matte och geografi.
Ja, verkligen. De har ju ett så kallat kompensatoriskt uppdrag att de ska försöka utjämna skillnader. Och skillnaderna idag mellan olika barns förutsättningar är ju så stora. Så att jag har verkligen stor respekt för att lärarna kan känna sig överbelastade. Mm.
Men skulle du säga att det här med självmordsbenägen är olika i olika kulturer från olika länder? Alltså finns det någonting svenskt i det här, nordiskt?
Mm. Kanske finns något som har med välfärdsländer att göra. Mm. Att vi har det låter hemskt att säga, men lite för bra ibland. Att vi tappar bort meningen med livet, att vi tappar bort viktiga prioriteringar. Att vi inte tänker tillräckligt mycket på vad som är meningsfullt i just mitt liv. Och om någonting svårt hände mig, vad skulle jag då vilja behålla och vad skulle jag vilja ändra på? Det finns andra kulturer där man pratar mycket mer om såna här saker och där man har en samhörighet, till exempel via tro eller religiösa samfund eller familjen.
Ja, jag tänkte just familjen, ja, för vi har ju separerat oss ganska mycket de senaste 100 åren.
Ja. Och eftersom andra människor är det starkaste skyddet, Medelhavsländerna till exempel, där man både har en stark känsla för familjen och en religiös tillhörighet.
Mm.
På gott och ont, men ändå. Det är skyddande att tillhöra ett sånt sammanhang. Många människor i Sverige och andra välfärdskulturer känner sig ju ensamma och isolerade. Upplever inte att man med självklarhet tillhör ett sammanhang.
Ja, var kommer det därifrån? Vi pratar ju mycket om att många ensamhushåll och vi bor ensamma. Vi bor ju inte, våra föräldrar får inte bo hos oss till exempel. Det var ju väldigt länge sedan. Men, alltså vi ökar ju på det där att man är individer.
Ja.
Så har det påverkat att det blir fler som får de här problemen?
Ja, det tror jag. Sverige sägs ju vara det mest individualistiska land som finns. Mm. Och det mest sekulära. Så att vi har, när svenska befolkningen får frågan, tror du på Gud? Så är ju svaret oftast nej. Men däremot så svarar ju svenskar att jag tror på någonting. Alltså man har en andlighet, men man kanske inte definierar den som en religiös tro. Och det är sådana saker vi skulle behöva prata mycket mer om. Och vi skulle behöva naturliga mötesplatser där man kan diskutera sådana här saker och där man kan känna delaktighet.
Mm. Ja, för många säger ju att de tror på naturen.
Mm.
Men där går man ju ofta ut själv,
mm,
eller i en liten grupp.
Mm.
Så det är sant, vi har ju inte de här samlingssituationerna.
Nej.
Inte ens på svenska nationaldagen.
Nej.
Nej.
Och de sammanhangen handlar ofta om prestation.
Mm.
Att träna, att sjunga i kör, ja men det gör vi väldigt mycket.
Ja.
Att arbeta, det gör vi också väldigt mycket. Att uppsöka vården, det gör vi väldigt mycket. Men lite mer kravlösa sammanhang.
Ja, jag tycker det här med festlighet, eller att allting måste ha en... Ja, vi måste jobba.
Ja.
Eller vara förnuftiga.
Ja.
Men det är väldigt lite kanske bara vara tillsammans.
Ja,
så att säga.
Precis. Dimpa ner hos varann, knacka på utan förberedelse.
Ja, men det kanske man gjorde mer när man bodde mer på landet. Eller än i en stor stad.
Jag minns en grupp nyanlända svenskar som jag mötte. Och de sa, var är svenskarna? De tyckte att det var så ödsligt. Och då fick de till svar, för det var på vintern. Jo, men alla är hemma för det är så kallt och mörkt. Och på sommaren då kommer de fram. Och så blev det sommar och då var det fortfarande ödsligt. Och de ställde frågan, men var är svenskarna? Ja, men de är i sina stugor. Man är i sommarstugan. Och där bjuder man ju inte med folk hur som helst.
Nej.
Utan vi är inte så inbjudande kanske alla gånger som vi skulle kunna vara. Jag hoppas vi ska kunna lära oss av andra kulturer.
Vi kanske tror att vi är. Men
ja.
Vi är inte.
Nej.
Men så du tror ändå att det där har påverkat att många känner sig ensamma och att utifrån det så kan man bli deprimerad eller så. Alltså
ja.
Det har en stor påverkan att vi inte har mer människor nära oss.
Ja, att känna sig ensam, att vara oönskat ensam, det är verkligen en stor ohälsofaktor. Det vet man. Man kan ju välja att vara ensam och det är något helt annat. Att bo ensam behöver inte alls vara en ohälsofaktor om man har valt det. Vi har ju väldigt många ensamhushåll. Och det behöver inte vara en nackdel, men just att ha sitt sammanhang. Att känna att jag kan välja samvaro med andra om jag vill. Men jag kan också dra mig undan.
Så vilka förändringar skulle du vilja se i samhället?
Jag skulle vilja att vi jobbar mycket mer förebyggande. Det är väldigt svårt att förutse vem som kommer att ta sitt liv. Men det är lätt att förebygga om man är snabb, om man är tidig. Och vi har ju världens bästa chans att göra det i och med att våra barn går i skolan. Vi har skolplikt. Och väldigt många barn går ju också i förskolan. Och där har de ju börjat jobba med det här. Att man får lära sig om sig själv, om sitt inre liv, om sina känslor. Jag har ett treårigt barnbarn som bor mycket hos oss. Han är väldigt snäll och glad. Men häromdagen så sa han plötsligt till mig, gå härifrån! Nu! Och så pekade han argt. Jag blev så förvånad. Men då visade det sig att på hans förskola så lär de sig att uttrycka ilska och sen be om förlåtelse.
Jaha.
Och det där att be om förlåtelse hade fallit bort för honom. Men jag tycker det var så häftigt att man får lära sig det. Att man, så här känns
att man
det
har en
arg,
röst.
Man har en röst, så här kan man säga.
Mm.
Men man behöver inte agera på sina känslor.
Mm.
Det är bara känslor, det är inte sanningen.
Mm.
Så att vi vet att man kan jobba förebyggande med barn. Och att det har väldigt stora hälsoeffekter och positiva hälsoeffekter. Så jag tycker vi borde göra det mycket, mycket mer.
Och det säger ju alla som jobbar med våld och
ja.
Sådana saker också.
Ja.
Alltså att innan folk kommer in i kriminalitet så kan man ju liksom ta tag i det mycket tidigare.
Ja, det finns ju tecken. Där
ja.
Finns det tecken. Det gör det inte när det gäller psykiska problem alla gånger. Men när det gäller kriminalitet och den destruktiva utvecklingen så går den faktiskt ofta att förutse ganska tidigt. Mm. Om man till exempel skulle rikta in insatser till alla som skolkar regelbundet i grundskolan så skulle man hitta väldigt många av de här, framförallt pojkarna. Mm. Skolk på grundskolan är alarmerande. Och det finns en del andra faktorer också. Så att, ja, det är ju en balansgång det där. Det kan ju verka stigmatiserande att man ska välja ut barn för att man vet att det är hög risk att det kommer att gå dåligt. Och det har vi varit lite obenägna att göra, men nu börjar ju inställningen förändras faktiskt.
Tycker du att folk lyssnar nu, politiker och så, på dig? Till exempel.
Ja, mycket, mycket mer. Mm. Den nya regeringen, som inte är så ny längre, men de har ju ändå visat ett väldigt stort intresse för att jobba med psykiska svårigheter och självmord. Mm. Så att jag tycker många beslutsfattare lyssnar. Det finns ett intresse som sprider sig. Samtidigt så, det är klart, vi som jobbar med det här tycker att det går lite långsamt. Vi önskar ju att man fick mer resurser, att man kunde ta ett samlat grepp på ett annat sätt än vad som görs. Men det börjar komma. Folkhälsomyndigheten har ju ett övergripande ansvar för att samordna suicidpreventiva insatser till exempel. Så det görs väldigt, väldigt mycket. Så jag är ju hoppfull.
Vad har du själv för funderingar på framtiden? Är det viktigt för dig att hålla på med det här? Eller ser du att du kan göra någonting annat?
Nej, jag vill hålla på med det här. Jag kommer att hålla på med det här så länge jag orkar och så länge intresset finns. För jag vill påverka. Jag tycker det här är så viktigt. Jag tycker det är roligt. Det är mitt största intresse. Det är både mitt jobb och mitt intresse. Och då har man ju tur om man kan samordna sitt jobb och sitt intresse. Så jag har verkligen inga planer alls på att sluta. Utan kanske hitta nya former för mitt arbete. Det är klart att jag inte kan jobba heltid inom landstinget tills jag dör. Men jag kommer att jobba. Det är jag helt säker på.
Har du kontakt med patienter igen sen när det har gått många år, eller ser du dem aldrig igen sen?
Ja, jag ser, många tar kontakt faktiskt nu när jag finns en del i media, och det är rörande. Jag träffade bara häromdagen en kvinna på tunnelbanan, och hon sa att du och jag hade kontakt för 10 år sedan när min anhöriga tog sitt liv. Och så berättade hon vad de samtalen hade betytt för henne och hennes familj. Så jag får den typen av återkoppling av och till. Människor är ju generösa och skriver och berättar. Men många gånger så vet jag ju inte hur det har gått förstås. För att jag avslutar ju, jag kan ju inte finnas där. Nej. I åratal. Jag måste ju hinna träffa så många som möjligt. Mm. Men ja, människor är fina och omtänksamma, tycker jag.
Mm. Begravningar för människor som har tagit sitt liv. Tror du att de är annorlunda?
Ja, jag har pratat med många präster om det här. Och jag föreläser väldigt mycket för Svenska kyrkan. Mm. Och tidigare har det ju varit så att man inte gärna har pratat om att dödsorsaken var självmord. Att det har ansetts som svårt. Men nu börjar det komma mer och mer faktiskt att man är öppen kring det. Och att man låter det vara en del av avskedsceremonin och ritualen. Och just det här med att skapa nya ritualer, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. För det ger tröst och hopp att ha en ritual. Så att det är någonting som jag vet att många inom Svenska kyrkan jobbar med, och inom andra samfund också. Det tycker jag är hoppfullt. Och präster och andra inom religiösa samfund är väldigt intresserade av de här frågorna, är min erfarenhet. Och skammen börjar verkligen lyfta. Det är inte alls lika tabubelagt. De stora religiösa samfunden, de förstår att självmord är en konsekvens av ett outhärdligt lidande där man inte är sig själv. Så att det är ju också bra att man börjar tänka så.
Så det sker en utveckling där precis som i samhället, ja, kan man säga då.
Definitivt. Ja. Jag tycker nog att begravningar när personen som är död har tagit sitt liv ibland utformas på ett väldigt speciellt sätt. Det har jag fått ta del av många gånger. Att man som anhörig får chansen att välja någonting personligt. Att man lägger vikt vid att avskedet blir så personligt som möjligt. Tänker särskilt på en förälder som berättade hur hon fick utforma alla detaljer kring hennes dotters död på ett sätt som passade henne och passade familjen och passade hennes dotter, och hur trösterikt det var för henne med den minnesbilden, till exempel tyget kring kistan och sådana saker. Och det var hon uppmuntrad till av både begravningsbyrån och prästen och övriga. Mm. Så att där kan man göra skillnad genom att visa öppenhet och genom att fråga. Och genom att också tala om att det här kommer att bli ett viktigt minne för er. Det här bär ni med er resten av era liv. Och då måste det utformas på ett värdigt sätt och på ett sätt som passar de som är drabbade. Mm.
Och det gäller väl egentligen alla begravningar, ja, på ett sätt.
Ja, det gör det på ett sätt, ja.
Men och jag vill också uppmuntra till att man, om man orkar, vara engagerad i det. För, ja, att göra det personligt.
Ja.
Men är det någonting annat som du vill skicka med inom det här ämnet nu innan vi avslutar?
Ja, men jag vill gärna lyfta igen att sorg och glädje vandrar hand i hand, och att sorgen och döden finns ju mitt ibland oss. Och att man ska tänka på det, att man aldrig vet vad en människa brottas med. Det syns inte alltid på utsidan. Så att ju oftare man förmår visa lite vänlighet, lite omsorg, desto bättre. Man orkar ju inte alltid, men jag tycker man ska vara mer varsam med varann. Därför att när man befinner sig i nöd, då kan en liten omsorg göra så oerhört stor skillnad. Medan ett ovänligt bemötande också kan påverka mycket mer än när man mår bra. Så att man får inte vara oförsiktig.
Nej.
Med andra människor. Och inte heller med sig själv.
Det var fina slutord. Tack för att du kom hit och pratade med oss.
Tack för att jag fick komma.
Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps. Och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.